Kapitel 8. Över gränsen. Ninive höll sig fast bäst hon kunde vid den skumpande vagnen, medan hon med andra handen höll sin halmhatt kvar på huvudet. Hon satt längst bak på flaket och såg de yrande dammolnen bakom dem bli allt mindre. Hattens breda brätte gav hennes ansikte skugga i den heta morgonsolen. Men vagnen skakade fram med sån fart att vinddraget skulle ha räckt för att slita den av hennes huvud, trots den röda sjal som hon hade lagt om den och bundit under hakan. Gräsklädda kullar med spridda skogsdungar gled förbi, men gräset var tunt och uttorkat i sommarhettan. Vagnshjulen rörde upp damm som försämrade sikten och dessutom fick henne att hosta. De vita molnen på himlen ljög. Det hade inte fallit något regn sedan de lämnade Tanshiko flera veckor tidigare, och trafiken på den breda vägen var allt för gles för att kunna hålla jorden hård och sammanpackad. Det kom inga ryttare ur den till synes massiva muren av brunt damm, och tur var det. När stråtrövarna hade försökt stoppa dem, när de var så här nära att komma ut ur det vansinniga Terraborn, hade hon blivit ursinnig. Men nu hade vreden sinat. När hon inte var arg kunde hon inte känna urkällan, än mindre leda kraften. Trots ilskan hade hon själv blivit förvånad över att hon förmådde ge liv åt en sådan storm. När den väl hade satt fart, fylld av hennes ursinne, hade den levt ett eget liv. Elaine hade också blivit bestört över dess omfattning, men lyckligtvis hade hon inte visat det för Thom och Julian. Men även om Ninives styrka ökade, det hade hennes lärare i tornet sagt att den skulle, och ingen av dem hade varit stark nog att besegra en av de förlorade så som hon hade gjort, så mycket var säkert. Även om så var fallet hade hon fortfarande sin begränsning. Om några av rövarna hade kommit efter dem nu skulle Elaine ha fått handskas med dem ensam, och det ville inte Ninive. Hennes tidigare vrede hade försvunnit, men hon hade redan börjat arbeta upp en ny omgång. Ninive kravlade klumpigt upp över tältduken som var spänd över de små tunnor som vagnen var lastad med. Hon sträckte sig ner efter en av de större vattentunnorna, fastsurrad längs vagnsidan tillsammans med kistorna som innehöll deras proviant och ägodelar. Genast for hatten bak i nacken, och det var bara halsduken som höll den fast. Hon kunde nätt och jämt nå tunnans lock med fingertopparna, såvida hon inte släppte repet som hon höll i med andra handen. Och så som vagnen skakade skulle hon förmodligen stå på näsan i vägdammet i så fall. Julian Sander red närmare på sin magra, bruna vallack. Han hade gett djuret det osannolika namnet Ynkrygg och räckte henne en av de båda läderflaskor med vatten som han hade hängande över sadeln. Hon drack tacksamt, om än utan större elegans, och hängde likt en klase druvor på en vindsliten vinranka och spillde ungefär lika mycket vatten på sin grå klänning som hon lyckades få i sig. Klänningen passade en handerska. Den hade hög krage, var välskuren och sydd i förstklassigt tyg, men likväl enkel. På bröstet bar hon en brosch, en liten ring av granater infattade i guld. Den var kanske egentligen lite för grann, men den var en gåva från panarken av Terraborn. Hon hade dessutom fått andra, betydligt värdefullare smycken som låg gömda i ett lönnfack under kuskbocken. Hon bar broschen som en påminnelse om att även en kvinna som satt på en tron ibland kunde behöva bli tagen i nackskinnet och omruskad. Sedan Ninive hade haft att göra med Amathera kände hon något större förståelse för Vita tornets sätt att manipulera kungar och drottningar. Hon misstänkte att smyckena varit en muta för att de skulle lämna Tanshiko. Amathera hade varit villig att köpa ett skepp åt dem så att de inte skulle behöva stanna kvar en enda timme mer än nödvändigt. Men det hade inte funnits någon som hade velat sälja. De få fartyg som fanns kvar i Tanshikos hamn och som lämpade sig för annat än ren kusttrafik var redan fulla med flyktingar. Dessutom var sjövägen det mest uppenbara och snabbaste sättet att lämna staden, och efter vad som hade hänt var det mycket möjligt att svarta Aja höll utkik efter henne och Elaine. Deras uppdrag var att jaga Aja Dare, som också var mörkvänner, inte att gå i deras fällor. Sålunda hade det blivit denna vagn och denna färd genom ett land som härjades av inbördeskrig och laglöshet. Hon började önska att hon inte hade envisat så med att de skulle undvika fartyg. Fast det tänkte hon sannligen inte medge inför de andra. När hon försökte lämna tillbaka vattenflaskan till Julian gjorde han en avböjande gest. Han var en senig karl som såg ut att vara snidad i något mörkt träslag. Men han fann sig inte särskilt väl till rätta på hästryggen. I Ninivs ögon såg han löjlig ut, inte för sin uppenbara ovana vid sadeln utan på grund av den fåniga röda tarabonesiska hatt han numera envisades med att bära på sitt raka svarta hår. Huvudbonaden var en hög, konisk sak med flat topp och utan brätten. Den passade illa till hans tairenska rock som var snäv över bröstet men vidgade sig nedanför midjan. Hon trodde inte att den skulle passa till någonting. Mest tyckte hon att det såg ut som om man hade en kaka på huvudet. Att kravla sig vidare fram till kuskbocken med läderflaskan i ena handen och hatten flaxande i nacken var mödosamt och besvärligt. Och medan hon gjorde det muttrade hon förbannelser över den tairenske tjuvjägaren. Inte tjuvfångare, nej då, inte han inte. Över Thom Marilyn, uppblåsta lekarspektakel. Och över Elaine av Trakans hus, tronens dotter av Andor, som minsann också skulle må bra av att någon tog henne i nackskinnet och ruskade om henne. Hon hade tänkt glida ner på kuskbocken mellan Thom och Elaine, men den rödblonda flickan satt tryckt emot Thom med sin egen strohatt hängande på ryggen. Hon höll den vithårige gamle narren hårt om armen, som om hon vore rädd för att falla av. Ninive fick finna sig i att sitta på andra sidan om Elaine. Hon var glad över att hon åter hade håret samlat i en enda ordentlig fläta. Den nådde henne till midjan och var tjock som hennes egen handled. Nu kunde hon rycka i den istället för att ge Elaine en hurril. Förut hade flickan varit något sånär förnuftig, men medan de var i Tanshiko verkade hon ha fått griller i huvudet. De följer inte efter oss längre, sa Ninive och drog hatten på plats igen. Du kan sakta ner nu, Thom. Det kunde hon lika gärna ha ropat bakifrån flaket istället för att först klättra fram över tunnorna. Men hon hade låtit bli efter att ha sett för sin inre syn hur hon ropade åt dem att sakta ner medan hon studsade upp och ner. Hon tyckte inte om att göra sig till åtlöje, än mindre att andra såg henne i löjlig dager. Sätt på dig hatten, sa hon till Elaine. Din ljusa hy kommer inte att tåla solen särskilt länge. Flickan struntade i hennes vänliga råd, vilket nästan var vad hon hade väntat sig. Du kör så fantastiskt bra, utbrast Elaine när Thom stramade åt tömmarna och fick fyrspannet att sakta ner till skritt. Du hade fullständig kontroll över vagnen hela tiden. Den långa magre mannen kastade en blick på henne. Det ryckte i hans buskiga ögonbryn, men han sa bara: Vi har mer sällskap framför oss, barn. Kanske var han inte en sån narr ändå. Ninive vände blicken framåt och fick se en kolonn med ryttare i snövita mantlar som närmade sig över den närmaste åsen. Det var kanske ett halvt hundrade män i glänsande brynjor och skinande toppiga hjälmar. Och de eskorterade ungefär lika många tungt lastade vagnar. Ljusets söner. Plötsligt var hon oerhört medveten om den tunna läderremmen som hon bar om halsen under klänningen. Och de två ringarna som hängde på den mellan hennes bröst. Lärns tunga sigillring av guld, konungaringen från det försvunna riket Melkir, skulle inte ha någon innebörd för vitrockarna, men om de såg hennes ormring, var inte så dum kvinna. De lär inte se den om inte du får för dig att klä av dig. Hon lät snabbt blicken fara över sina följeslagare. Elaine kunde inte sluta vara vacker, och nu när hon släppt taget om Thoms arm och istället knöt åt den gröna halsduken om sin hatt, förde hon sig på ett sätt som passade bättre i en tronsal än på en handlarvagn. Men hennes klänning var likadan som Ninivs, förutom att den var blå. Hon bar inga smycken. Hon hade ansett att Amatheras gåvor var pråliga. Hon skulle passera. Det hade hon redan gjort 50 gånger sedan de lämnade Tanchico. Nätt och jämnt. Men å andra sidan var det här första gången de stötte ihop med ljusets söner. Thom, klädd i en rock av grovt brunt ylle, såg ut precis som vilken senig, vithårig gammal vagnsförare som helst. Och Julian var Julian. Han visste hur han skulle uppföra sig, även om det såg ut som om han önskade att han haft båda fötterna på marken och hållit i sin stav eller svärdbräckaren som hängde vid hans bälte istället för i tyglarna till en häst. Thom styrde in till vägrenen och stannade när en grupp vitrockar skilde sig från förtruppen. Ninive tog på sig ett välkomnande leende. Hon hoppades att de inte hade bestämt sig för att de behövde en vagn till. Må ljuset skina över er, kapten, sa hon till den magerlagde man som uppenbarligen var ledaren för gruppen, eftersom han var den enda som inte bar någon lans. På mantens bröst hade han två gyllene kokarder, under den strålomgärdade solen som alla soldaterna bar. Ninive hade ingen aning om vilken befattning de angav, men hennes erfarenhet var att alla män var mottagliga för smicker. Vi är mycket glada att se er. Några mil härifrån var en skogsstråtrövare som försökte råna oss, men vi räddades som av ett mirakel av en dammstorm. Vi lyckades nätt och jämnt. Nya handlare? Det kommer inte många handlare från Terrabor nu för tiden. Mannens röst var lika hård som hans ansikte, och det såg ut som om all glädje dragits ur det innan han ens lämnade vaggan. Hans mörka, djupt liggande ögon var fyllda av misstänksamhet. Och Ninive hyste inga tvivel om att den ständigt fanns där. På väg vart? Och med vad? Jag kör med tygfärger, kapten. Hon fick anstränga sig för att inte leendet skulle blekna under hans obönhörliga blick. Och det var en lättnad när han vände den mot de andra. Thom lyckades utmärkt med att verka uttråkad. En enkel vagnsförare som skulle få sin lön vare sig vagnen rullade eller stod still. Och Julian hade inte ens tagit av sig den dumma hatten utan såg bara milt intresserad ut. En lejd vakt utan någonting att dölja. När vitrocken vände sin blick mot Elaine kände Ninive hur den andra kvinnan stelnade till, så hon skyndade sig att fortsätta. Färg från Terrabon, den finaste som står att få. Jag får ett gott pris för den i Andor. Kaptenen, eller vad han nu var, gav tecken åt en annan av vitrockarna som red bort till vagnens baksida. Denne skar av ett av repen med sin dolk och ryckte bort en del av tältduken. Tillräckligt mycket för att tre eller fyra tunnor skulle komma till synes. Det står Tanchico inbränd på dem, löjtnant. På den här står det karmosin. Ska jag bryta upp ett par? Ninive hoppades att vitrocksofficeren uppfattade hennes oroliga min på rätt sätt. Utan att ens titta på Elaine kände hon på sig att tronens dotter skulle vilja ge soldaten en uppsträckning för hans dåliga uppförande. Men en riktig handlerska skulle vara orolig över att hennes varor skulle bli utsatta för omild behandling. Kapten, om ni bara säger vilka ni vill titta i så ska jag mer än gärna öppna dem själv. Mannen reagerade inte överhuvudtaget, vare sig på smickret eller hennes tjänstvillighet. Ni förstår, tunnorna är förseglade för att hålla ute smuts och vatten. Om ni bryter upp locket måste de täckas över med vax igen, och det kan jag inte göra här. Resten av kolonnen nådde fram till dem och började passera förbi i ett moln av damm. Vagnsförarna var alldagliga karar i grova kläder. Men soldaterna red rakryggade och stela med alla sina lansar i exakt samma vinkel. Det syntes att de var hårdföra män, fast deras ansikten var svettiga och rustningarna täckta av damm. Det var bara vagnsförarna som så mycket som sneglade på Ninniv och de andra. Vitrockslöjtnanten viftade undan dammet från ansiktet med sin pansarklädda hand och gav sedan soldaten tecken att lämna vagnen i fred. Hans blick lämnade inte Ninniv. Ni kommer från Tanchico? Ninniv nickade, sinnebilden av ärlig beredvillighet. Det stämmer, kapten. Tanchico. Vad har ni att berätta om staden? Vi har hört rykten. Rykten, kapten. När vi for därifrån fanns det inte mycket ordning längre. Staden var full av flyktingar och på landet härjar upprorsmän och rövare. Någon handel finns knappt. Det var ingenting annat än den enkla sanningen. Det är därför jag kommer att få så bra betalt för färgen här. Jag tror det dröjer länge innan man kan få tag i färg från Terrabon igen. Jag bryr mig inte om vare sig flyktingar, handel eller färghandlerska, sa officeren torrt. Satt Andrik fortfarande på tronen? Ja, kapten. Tydligen ryktades att någon hade intagit Tanchico och tagit makten från kungen. Och det kanske stämde. Men vem i så fall? Någon av de upproriska furstarna som stred lika vilt sinsemellan som mot Andrik? Eller de draksvurna som kämpade i draken återföds namn utan att ens ha sett honom? När vi gav oss av var Andrik fortfarande kung och Amathera panark. Det syntes att han inte litade på henne. Det sägs att häxorna från Tarvalon var inblandade. Har ni sett någon ACD eller hört talas om dem? Nej, kapten, skyndade hon sig att säga. Det kändes som om ormringen brände mot hennes hud. 50 vitrockar och nära. Den här gången skulle inte ett dammmoln hjälpa. Och även om hon ville förneka det var hon dessutom mer rädd än arg. Enkla handlare beblandar sig inte med sådant folk. Han nickade och hon tog risken att ställa en fråga. Vad som helst för att byta samtalsämne. Ursäkta, kapten. Är vi framme i Amadashia än? Gränsen ligger 5 mil åt öster, förkunnade han. För närvarande, den första by som ni kommer till heter Mardesin. Lyden i lagarna kommer allt att gå er väl. Ljusets söner har en garnison där. Det lät på honom som om garnisonen skulle ägna all sin tid åt att försäkra sig om att de lydde lagarna. Har ni kommit för att flytta gränsen? Frågade plötsligt Elaine med sval stämma. Ninniv kunde ha strypt henne. Officerens djupa, misstänksamma ögon vändes mot Elaine och Ninniv skyndade sig att säga: Förlåt henne, herre. Det är min äldsta systers flicka. Hon inbillar sig att hon egentligen borde vara född i adelsdam och dessutom kan hon inte lämna pojkarna i fred. Det var därför hennes mor skickade henne till mig. Elaines indignerade flämtning var fulländad och förmodligen inte alls konstlad. Egentligen hade Ninniv kanske inte behövt säga det där om pojkarna, men det hade passat in. Vitrocken stirrade stint på dem ett tag innan han sa: Högste generalkommandanten har skickat oss med mat till Terrabon. I annat fall skulle ohyran från Terrabon välla in över gränsen och stjäla allt de kan stoppa i munnen. Vandra i ljuset, tillade han innan han vände hästen och återvände till täten av kolonnen i galopp. Det var vare sig ett förslag eller en välsignelse. Så snart officeren hade lämnat dem satte Thom fart på vagnen, men ingen av dem gav ett ljud ifrån sig, utom för att hosta förrän de hade lämnat den sista soldaten en god bit bakom sig och kommit ut ur dammet från vagnarna. Ninniv svalde lite vatten för att fukta strupen och tryckte sedan flaskan i händerna på Elaine. Vad menade du egentligen med det där, sa hon ilsket. Vi är inte i din mors tronsal nu, och hon skulle i vilket fall som helst inte ha tyckt om det. Elaine tömde resten av flaskan innan hon behagade svara. Du kröp för honom, Ninniv. Hon fortsatte med gäll, inställsam röst. Jag är så snäll och lydig, kapten. Får jag kyssa era stövlar, kapten? Vi utger oss för att vara handlerskor, inte förklädda drottningar. Handlerskor behöver inte vara lismare. Det var i naturen att han inte trodde att vi försökte dölja någonting så underdånigt som du betedde dig. De gör sig inte förnäma inför 50 landsbeväpnade vitrockar heller. Eller tror du att vi skulle kunna övermanna dem i kraften om det skulle behövas? Varför sa du åt honom att jag inte kunde hålla mig borta från pojkar? Det hade du inte behövt, Ninni. Jag var beredd att säga vad som helst som kunde få honom att rida sin väg och lämna oss i fred. Och du... Tyst med er båda två, röt plötsligt Tom. Innan de kommer tillbaka för att se efter vem av er som håller på att slå ihjäl den andra. Ninive han snor runt på kuskbocken innan hon insåg att vitrockarna var allt för långt borta för att höra någonting, ens om de hade ropat. Kanske i varje fall. Det var ingen tröst att Elaine gjorde likadant. Ninive tog ett fast grepp om flätan och blängde på Tom, men Elaine tryckte sig mot hans arm och nästan kuttrade. Du har rätt, Tom. Jag är ledsen att jag höjde rösten. Julian sneglade förstulet på dem, men var klok nog att inte komma så nära att han blev indragen själv. Hon släppte flätan för att inte rycka loss den med rötterna, rättade till hatten och satte sig att stirra rakt fram över hästarnas huvuden. Vad det än var som hade flugit i flickan, var det hög tid att det flög raka vägen ut igen. Det enda som markerade gränsen mellan Cherubon och Amadeusia var två höga stenpelare, en på vardera sidan av vägen. Förutom dem själva fanns det ingen trafik på vägen. Kullarna växte sig gradvis något högre, men för övrigt förblev landskapet ungefär detsamma. Med brunt gräs och spridda skogsdungar där de enda gröna träden var tall- och läderbladsträd. Här och där på slänterna och i dalgångarna såg man åkrar inhägnade med stengärdsgårdar och bondgårdar med halmtak, också de av sten. Men de verkade alla övergivna. Ingen rök kom från skorstenarna. Ingen arbetade med grödorna och vare sig får eller kor syntes till. Ibland var det några höns som gick och sprätte i gruset framför någon bondgård intill vägen. Men när vagnen närmade sig flaxade de iväg, förvildade. Även om vitrockarna hade en garnison i närheten var det tydligen ingen som ville bo så här nära gränsen och ta risken att få påhälsning av rövare från Cherubon. När de från krönet på en kulle fick se Mardesin var det fortfarande bara förmiddag. Samhället framför dem var stort för att kallas by, nästan en mil tvärs över. Det låg mellan två kullar och en bro spände över den lilla ån som rann tvärs genom byn. Taken var täckta med skiffer eller halm och det var liv och rörelse på de breda gatorna. Vi måste köpa proviant, sa Ninni, men det får gå fort. Vi hinner komma långt innan det blir mörkt. Vi sliter ut oss, Ninni, sa Tom. Vi har åkt från gryning till solnedgång varenda dag i nästan en månad nu. Om vi vilar en dag gör ingen större skillnad. Tärvälon når vi ändå så småningom. Han lät inte trött. Förmodligen såg han fram emot att spela harpa eller flöjt på någon krog och bli bjuden på vin av åskådarna. Julian, som nu hade ridit närmare vagnen, tillade: Jag skulle inte ha någonting emot en dag med fast mark under fötterna. Jag vet inte vilket som är värst, sadeln eller kuskbocken. Jag tycker att vi ska söka upp ett värdshus, sa Elaine med blicken på Thoms ansikte. Jag har då fått nog av att sova under den här vagnen och jag skulle gärna vilja höra dig berätta sagor i skänkrummet. Handlare med en enda vagn är enkelt folk, sa Ninive skarpt. De har inte råd att ta in på värdshus i en sån här stad. Hon visste inte om det var sant eller ej, men trots att hon själv längtade efter ett bad och rena lakan tänkte hon inte låta flickan komma undan med att rikta sina förslag till Tom. Det var inte förrän orden hade lämnat hennes läppar som hon insåg att hon hade kapitulerat inför Toms och Julians förslag. En dag skadar inte. Än är det långt kvar till Tärvalon. Hon önskade att hon hade insisterat på ett skepp. Med ett snabbt fartyg, en av havsfolkets stävare, skulle de ha nått Cher på en tredjedel av den tid som det tog dem att korsa Tärvalon, så länge vindarna var goda, vilket inte skulle vara något bekymmer om de hade rätt vindfinnerska ombord. Den saken skulle för övrigt hon själv eller Elaine också kunna sköta. Tyrenierna visste att hon och Elaine var vänner till Rand och svettades förmodligen fortfarande floder i skräck för att stöta sig med draken återfödd. De skulle ha bestått dem med en hyrvagn och eskort för resan upp till Tärvalon. Leta upp någonstans där vi kan slå läger, sa hon motvilligt. Hon borde ha insisterat på ett skepp. Då kunde de kanske ha varit tillbaka i tornet vid det här laget.